Vi ska se. Jo, nu. Okej. Att ni har orkat hålla ut. Gud välsigna er allihopa. Tack för den här sången. Min lilla bok Det finns frihet slutar med den sången faktiskt. Och du kan sjunga den när du kommer, när du har läst den boken. Och det finns några böcker till som låg här framme. Så var det någon du skulle haft tag i men inte fick, så finns den kanske där nu. Så du får titta efter. Herre Jesus, tack att vi får stanna inför ditt underbara levande ord, Herre Jesus. Tack att du ska resa ditt kors i våra hjärtan och i våra sinnen, Herre. Vi tackar dig för det. Var med och välsigna var och en som lyssnar. Vi ber i Jesu namn. Amen. När vi sjöng om korset här så tänkte jag på att för några veckor sedan så var jag i Hassela. Och ni vet att där finns det ett kors som är 30 meter högt. Och jag säger Gud välsigna den präst som fick den visionen att resa det korset. 30 meter högt. Vi satt där vid foten av det här korset och tittade upp mot himlen. Och det var belyst på kvällen också. Vi var en grupp människor där tillsammans med Enarsson, Lars Enarsson, som bad för Sverige. Och det där korset är rest inte så väldigt långt ifrån centrum av Sverige. Och jag tänkte, det är vad Sverige behöver idag. Det är Jesu kors. Det är så mycket synd i vårt land. Vi har sjunkit så djupt. Men det finns en väg till räddning. Och det är genom Jesu kors och Jesu blod. Jag tänker på David Wilkerson när han predikade för skurkarna på New Yorks gator. Han hade bara ett budskap och det var försoningen genom Jesus Kristus. Golgata kors som han talade om. Det är det som är våran räddning. Det finns också en sak till, en tidningar där från Himlen TV7. Och ni kan ta de där tidningarna också. För att Himlen TV7 gjorde en intervju med mig i tisdags. Som kommer att sändas på den 9 november på kvällen. Och sen så blir det ett förbönsprogram, ett liveprogram den 25 november. Och det är program före det som sänds av andra, Sven Almqvist och andra och så vidare. Så jag kommer att vara med i 4 av de här programmen nu mot slutet av det här året och nästa år. Och sen är det ytterligare en serie program som kommer att vara byggt på min bok Befriad. Som kommer att spelas in senare i höst och som kommer att sändas. Jag är så tacksam om ni ber för de programmen så att vi får nå ut i Sverige till många med det här budskapet. Lars kommer också att vara med där. Och nästa helg så är vi i Smedjebacken i Dalarna. Och jag är tacksam om ni ber för oss där också. Tacksam att Lars har gjort sig fri att kunna vara med på de här båda tillfällena. Det här mötet kommer att ha en liten annan karaktär. Ja, först vill jag tacka för det. Att vi har blivit så väl omhändertagna utav Pernilla och Leif Johansson. Vi har ätit gott, sovit gott. Lars har sovit här, jag har sovit hemma hos er. Och vi har haft det så jättebra. Och det känns så gott att lära känna er allesammans. Tack för era goda, varma hjärtan. Gud välsigna er. Ja, så det här kommer ha lite annan karaktär det här mötet då. Jag tänker på Sebastian Staxet. Ni vet ju, hur många är det som har läst hans bok? Och några har läst det. Och ni som ännu inte har läst den, läs den. Den är mycket värd att läsa. Hans kamp, ni vet att han var djupt kriminell. Drogmissbrukare och så vidare, våldsman var han, men han blev frälst. Men det gick, han behövde en massa efterarbete och jag beundrar alla de pastorer och äldstebröder och andra som var omkring honom och som hjälpte honom igenom trots att han fick återfall på återfall. Men de gav inte upp hoppet, de hade en tro för att han skulle kunna komma igenom. Och nu är han ju en underbar Herrens tjänare i vårt land. Och vi vet att många kommer till tro av samma slags folk som han var. I hans kampanjer i Sävsjö, i Tjörn, i Piteå och i det år som kommer så ska han ha tältmöten också. Och det är många som kriminella som vill lämna sitt kriminella liv men kanske inte vågar, men som har lämnats åt Gud. Och då frågar jag mig, får de samma fina hjälp som Staxet fick, Sebastian? Hur många möter pastorer och kristna som har samma tålamod och samma tro för att han ska komma igenom, att de ska komma igenom, som man hade för Sebastian? Så det är därför vi behöver bli många som förstår att det här, att omvända sig och bli rensad ifrån det här gamla, det går inte så här lätt som att vända på en hand. Och jag ska ta en annan remarkabel omvändelse som vi alla känner till, men inte kanske har tänkt på egentligen. Och det var Paulus. Paulus, han var ju en man. Han var en farisé. Han tillhörde den strängaste grenen av fariseerna. Han hade suttit vid Gamaliels fötter. Gamaliel var en laglärd som undervisade. Och ni vet att en judisk pojke fick ända från 5 års ålder börja lära sig läsa Gamla testamentet, Tora, Moseböckerna och allt det här. Och en del måste de lära sig utan till. Jag har hört att de måste absolut kunna tredje Mosebok utan till exempel. Kanske mycket mer. Så ända ifrån det han var liten pojke så läste han skrifterna. Och han satt alltså vid Gamaliels fötter. Och han var säkert i Jerusalem samtidigt som Jesus var där. Och vi vet inte om han träffade Jesus. Jesus hade inga vackra ord att säga om fariseerna. Till exempel i Matteus evangeliums 23 kapitel, där läser Jesus lusen av fariseerna i hela kapitlet. Ett helt kapitel ägnar han åt att kalla fariseerna för hycklare, blinda dårar, blinda ledare och så vidare och så vidare. Han kallar dem för vitkalkade gravar som är fulla med dödas ben. Ja, det var inga fina saker Jesus hade att säga. Och trots sin inbillade rättfärdighet så sa han: ni stänger vägen för människorna att komma in i Guds rike och själva kommer ni inte dit. Han talade om alltså i klartext att de var på väg käpprätt till helvetet, fastän de trodde att de var så rättfärdiga. De trots all sin skriftkunskap så kände de inte igen Jesus när han kom. Och likadant var det med Paulus. Det står att han andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar. Och vi läser att när man dödade Stefanus, mördarna, de som stenade honom till döds, de la ner sina kläder vid fötterna av Saulus, som han hette då. Han, och det står att han samtyckte till vad de gjorde. Han samtyckte till att Stefanus blev dödad. Och i samma kapitel så står det att han for våldsamt fram mot de kristna. Han gick på hembesök, drog ut dem ur husen och förde dem till fängelserna. Och så står det, vi ska ta och läsa lite grann här vad han säger själv om sitt liv. Det är bra för oss att läsa. Jag läser från Apostlagärningarna 26 kapitlet, där han står inför Agrippa och kung Agrippa och berättar om sitt liv. Hur mitt liv har varit från det jag var ung, från första början bland mitt folk och Jerusalem, det vet alla judar. Det känner mig sedan lång tid tillbaka. Om det vill kan det vittna om att jag levt som farisé enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och nu står jag här inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder och så vidare. Och så hoppar jag över några rader. Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu Nazarens namn. Och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satte jag i fängelse med fullmakt från överste prästerna. Och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. När jag var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från översteprästerna fick jag under resan kunga Agrippa mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Han hade alltså ett gäng med sig som skulle hjälpa honom att hitta kristna som de skulle fängsla och föra till Jerusalem. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. I en annan översättning står det spjärna mot udden. Jag sa: vem är du, Herre? Och Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Ja, men vi tänker, ja, men Jesus, visste du inte vad Paulus höll på med? Visste du inte om hans hot och mordlust mot Herrens lärjungar? Jo, han visste det. Men Herren visste något annat. Han såg djupare in i Paulus liv. Gud visste vad han hade lagt ner i den mannen. Och Gud visste vad den mannen skulle komma att göra när han hade omvänt sig och blev fri ifrån sitt bagage. Och det där tycker jag är någonting för oss att tänka på när vi sitter med någon framför oss i själavård. Och den berättar om svåra saker den har gjort eller varit med om eller andra har gjort. Att vi får se på den personen på samma sätt som Jesus såg på Paulus. Jesus såg djupare in i Paulus liv än det som var för handen. Det som han såg just för sina ögon. Och när vi läser Paulus brev så kommer han gång på gång tillbaka till det han höll på med. Han säger så här: jag är inte värd att kallas apostel. Jag som har förföljt Guds församling. Och han säger: jag är den största av syndare, säger han. Jag som har förföljt Guds församling. Jag är som ett ofullgånget foster, säger han. Men han gläds över den förlåtelse han fick. Och det här är så underbart att Gud kan upprätta en människa från det allra värsta till det allra bästa. Paulus blev ju en av de största apostlarna. Ja, vi vet ju inte hur Gud bedömer det här. Men de flesta breven är ju skrivna av Paulus. Men vad hände med Paulus efter omvändelsen? Och det här är intressant som jag börjar tänka på sista tiden här. Ja, när han kom till Damaskus och fick sina ögon öppnade, för han blev ju blind där på vägen, så kom Ananias, bad för honom och hans ögon öppnades. Och Paulus hade på en gång börjat begripa att han hade förföljt alldeles fel person. Han hade förföljt Jesus Kristus. Helt plötsligt fattade han vem han förföljde. Och han började predika. Alltså berätta för folk att denne Jesus, det är vår Messias. Det är våran frälsare. Ja, det dröjde inte många dagar så blev han förföljd där i Damaskus av judarna. Man firade ner honom ut efter murväggen i en korg och han fick fly. Och så efter ett litet tag så kom han alltså till en öken i Arabien i 3 år. Efter sin omvändelse, sin starka omvändelse, så kom han till Arabiens öknar. Vi vet inte vad han gjorde där, men jag tror att Gud började ta hand om hans bagage där. Ja, efter 3 år kom han tillbaka till Damaskus. Det står inte hur många dagar han var där, men troligen inte många dagar, för han åkte till Jerusalem och där var han i 15 dagar. Så blev det förföljelse igen. Han drog på sig förföljelse överallt dit han kom. Så fort han öppnade munnen och började predika så var det några som skulle ge honom stryk och förfölja honom. Så lärjungarna tog honom till Caesarea och därifrån så flydde han till sin hemstad Tarsus. I det där Ikeliken hette det, som nu då är östra Turkiet, sydöstra Turkiet. Hans hemstad var Tarsus. Och det finns en bok som heter Biblisk uppslagsbok. Och den är skriven av David Hedegård och en finne som heter Sari Salo. Och de säger att måhända, säger de, var Paulus i Tarsus i 6 år. Så 6 plus 3, det blir 9 år. Alltså i 9 år tog Herren Paulus åt sidan för att jobba med honom. Jag tror att Gud hade åtskilligt att ta tag i. Vi ska läsa Filipperbrevet här. Filipperbrevets tredje kapitel tror jag det är. Ja. Där berättar Paulus om sitt CV, om sina meriter. Han skriver så här: fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer. Omskuren på 8:e dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebréer, i fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen. Det var en merit liksom, tyckte han. I rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Jajamän, en oklanderlig man. Han höll buden och allt det där. Han hade tyckt att det där var ett bra CV. Men Herren var tvungen att ta tag i den här egen rättfärdigheten. Han hade inte förstått rättfärdigheten genom nåd, genom Jesus Kristus. Utan han trodde att det räckte att hålla buden, hålla lagen, så var han en oklanderlig man. Och det trodde de andra fariseerna också. Och det var Jesus som sa: du blinde farisé. Och kallade dem för något annat än vad de själva trodde att de var. Så hur lång tid det tog mellan vers 6 och vers 7, det vet vi inte. Men i vers 7 så säger han så här: men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. För att bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Och så säger han också, och det är en tröst för oss, att inte så att jag redan har gripet eller redan har nått målet, men jag jagar efter det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripet än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Ja, det var inte så uppbyggligt för honom och kanske inte för någon av oss att tänka på det förflutna, på det som har varit, utan han såg framåt, han jagade mot målet. Och i Galaterbrevet så säger han så här: jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Hör ni, de här 9 åren som han var tagen åt sidan, vad Gud måste ha jobbat med hans bagage, hans egen rättfärdighet och vem vet andra saker. Jag tror att han levde ett moraliskt gott och rent liv, det tror jag. Men hans självförtroende och allt det här, förtröstan på sig själv och sina meriter, allt det måste Herren liksom skruva ner och ta ifrån honom och föra honom in i nåden. Att vara frälst av nåd genom Jesus Kristus. Så det tog lite tid. Och det kan ta lite tid för oss, var och en av oss, innan vi kommer fram till det där. Jag har en liten illustration i det här. Jesus säger ju så här att utan mig kan ni ingenting göra. Och Paulus han säger så här, nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Hörrni, den här vanten, om jag säger till den här vanten, hörru du, var nu snäll och ta upp den här boken och bläddra i den. Om jag ryter åt den, om jag ber den snällt, nej, den ligger där för den kan ingenting. Den är död i sig själv. Och det står ju att vi är också döda. Utan Kristus kan vi inte göra någonting. Men om han sätter sin hand i den här vanten, då får vanten hänga med på allting som handen gör. Och det är då inte handen eller vanten som gör det, utan det är handen som är i den. Så om vi drömmer om att bli något stort någon gång, då det största vi kan bli, det är som en tom vante. Som han sätter sina händer i. Va? För om vi är döda i oss själva, om vi är korsfästa med Kristus och han får fritt tillträde, ja, då får vi vara med om spännande saker. Det är ju bara det att så är det ju inte i verkligheten. I verkligheten så kanske han har bara kommit in i tummen. I tummen. Eller i pekfingret. Det är blockerat i de andra delarna. Förstår ni? Vi kan vara så blockerade så att han inte får utrymme i oss. Och det är inte mycket man kan göra med tummen och pekfingret. Ett och annat, man kan i alla fall peka på Jesus. Det kan man ju göra. Men man kan inte göra så väldigt mycket. Så själavård, det är att få oss att upptäcka vad det är som blockerar våra liv. Så att inte Jesus får fullt tillträde till våra liv. Själavård handlar om det. Så vart efter som Herren då i själavård. Eller att vi tillsammans i bibelläsning med honom själva får veta det. Vart efter vi får se vad hindren är, så får han utrymme i våra liv. Till exempel, jag tänker på det som står i Matteus 9. Ni kommer ihåg den här lame mannen som blev sänkt ner genom taket till och hamnade framför Jesus. Och då, det är ju olika med bibelöversättningar så här. När jag då läser i folkbibeln här då, så det första Jesus säger till den här förlamade mannen, det är, var lugn mitt barn. Var lugn mitt barn. Dina synder är dig förlåtna. Jesus såg att problemet i den här mannen, det var inte det att han var förlamad. Det var inte det stora problemet i den här mannens liv. Han var orolig. Han hade gjort något. Han var bekymrad över sina synder. Jesus såg det. Och vi vet att när vi har en inre ångest och nöd så kan det också ge utslag på kroppen. Vi vet inte varför han var lam. Vad det som hade hänt? Kanske det var någonting han hade gjort som hade åstadkommit det. Hur som helst, han var orolig. Och i ett nya testament eller i en bibel som heter Complete Jewish Bible så står det så här: Courage, son, your sins are forgiven. Alltså, ha kurage. Dina synder är förlåtna. Och i den äldre översättningen, var vid gott mod, min son. Dina synder förlåtas dig. Alltså, Jesus såg den här mannens stora problem i livet. Det var inte förlamningen, utan det var att han skulle bli förlöst från sin skuld. Få sin synd förlåten. Och det fick han. Och sen sa bara Jesus, ta din säng och gå. Och så gick han hem, glad, befriad. Så våra misstag och synder som vi har gjort och som vi tänker på kan tynga ner oss. Vi ångrar oss om och om igen. Varför gjorde jag så och varför gjorde jag så? Och så kanske vi inte riktigt kan ta till oss den förlåtelse som han ger till oss. För det står ju det att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jag var i republik i Sibirien som heter Tuva. Och det första mirakel jag var med om i Tuva, bland tuvinerna, det var alltså tuvinerna är ett blandfolk, blandat mellan turkar och samojeder och mongoler. Och en kväll, vi skulle ha det första mötet vi skulle någonsin ha där i Tuva. Vi fick inte hålla till i kyrkorna. Det fanns några små inkrökta kyrkor där som inte ville släppa in oss. Så vi fick lov att arrangera möte i en biograf. Så på lördagskvällen så satt vi och förberedde oss för kvällsmötet. Då bankade på dörren och in kommer två kvinnor. En lite äldre kvinna, kanske i 50-årsåldern. Och så en yngre kvinna, kanske i 30-årsåldern. Och den yngre kvinnan, vacker kvinna, en vacker rysk kvinna, tårar i ögonen. Då säger den här äldre kvinnan till oss: Olga här har cancer. Jag har försökt att bota henne, men jag har inte kunnat. Kan eran Gud någonting? Ja, vi bad Olga sätta sig på en stol där. Och så hade vi en norrman med oss, en underbar norrman, Asbjörn Våreland, som har arbetat som missionär i Asien i många år. Han delade evangeliet med henne. Och hon tog emot Jesus Kristus. Hon hade nog aldrig fått evangeliet förklarat på ett sådant sätt att hon har kunnat förstå det och ta emot honom. Men nu tog hon emot Jesus som sin frälsare. Och sen så la vi händerna på henne och så bad vi för hennes helande. Hennes lymfkörtlar var svullna och hon såg bara döden framför sig. Hon hade en flicka på 3 år och så bad vi för hennes helande. Och när vi hade bett så frågade jag Olga, hur känns det? Och då sa hon, det känns som att jag flyger. Hon upplevde att en börda hade lyfts av henne och hon var fri. Och på söndag morgon så kom hon till biografen. Hon hade 3 vackra gladiolus med sig och en flaska brandy. För hon ville att vi skulle fira att hon hade blivit frälst och helad. Lymfkörtlarna som hade varit svullna kvällen innan, det fanns ingen svullnad där nu. Och jag sa, Olga, skulle du vilja berätta för folk här vad som du var med om igår kväll? Ja, det vill jag, sa hon med tårar i ögonen. Och så stod hon framför folket och sa, det Gud gjorde med min kropp, det var stort. Men det han gjorde med min själ, det var större. Hon hade fått det verkliga problemet löst. Hon hade blivit frälst, hon hade blivit född på nytt. Hon hade fått kontakt med levande Gud. Oj, och vi vet att hon blir helad från cancer. För jag besökte Tuva år efter år efter år. Och första året när jag kom tillbaka, hon höll på att krama sönder mig. Därför att hon var fortfarande frisk. Och hon har varit frisk hela tiden varje gång jag har kommit dit. Hon sa, läkarna öppnade mig. Men de hittade ingen cancer någonstans. Herren botade henne sådär på en enda gång. Och vi var med om åtskilliga under i Tuva. Jag hinner inte ta dem ikväll. Men Gud helade så mycket människor där. För de hade aldrig hört evangeliet om Jesus Kristus. Men när de fick höra det så tog de emot honom som sin frälsare. Och så löste han också deras sjukdomsproblem och andra problem. Ja, så det är synden i våra liv kan ju vara ett hinder för Herren. Så när vi får det borttaget så har vi lite mer utrymme för Herren. Men det kan ju finnas mera kvar. Och genom själavård så kan vi få reda på det. Kanske när jag förberedde det här så kom jag att tänka på Esau. Brorsa till Jakob. Esau var jägare. Och han hade varit ute och jagat. Och inte fått något villebråd. Och nu kom han hem, han var trött och han var hungrig. Och Jakob, brorsan, höll på att laga mat. Det var någon röd soppa av något slag. Då säger Esau, ge mig något att äta. Ja, sa den här sluge Jakob. Om du bara ger mig din förstfödslorätt så ger jag dig soppan här. Ja, sa Esau, jag håller på att svälta ihjäl, så vad har jag för nytta av förstfödslorätten då? Ge mig soppan. Så han slumpade iväg först födslorätten, som ju var en väldigt viktig välsignelse för de förstfödda. Det bara gav han vidare. Han bara tänkte på det han behövde just då. Han behövde just då mat. Han hade ju inte svultit ihjäl. Så lätt går det ju inte. Men han trodde det. Han behövde soppa. Nu brydde han sig inte om det andliga. Och hur är det? Hur är det med svensken i allmänhet, va? Man ska ha det och det och det. Man ska ha hus, man ska ha bil, man ska ha båt, man ska ha karriär, man ska ha allt möjligt. Det är de där behoven man har nu. Det ska fyllas, det där andliga, ja. Det får vara. Kanske vi kan ägna oss åt det någon gång när vi ska till och dö. I bästa fall tänker svensken så, men så långt tänker inte ens alla svenskar. Att de måste ha det klart med Gud innan de dör. Så de tar det här kortsiktiga materiella först. Bara jag får det. Det är det viktigaste. Hörrni, vi behöver hus. Vi kan behöva båt ibland. Vi kan behöva bilar också. Och allt möjligt. Jag hade en bil. En fin Volvo hade jag. Och så hade vi varit på besök till Kåfalla. Eller vi hade haft något, om det var helande retreat eller om det var någon seminarium, jag vet inte. Så jag var väldigt, väldigt välsignad. Och i bilen så hade jag en handikappad person som satt bredvid mig. Och så när vi kom till Fällingsbro vid kyrkan så började det lukta så hemskt illa i bilen. Och jag tänkte, vad är det som luktar? Och sen så började det borma upp lite rök här mellan mina ben och sådär. Jag satt ju och körde. Och jag tänkte, vad är det på gång? Så jag stannade motorn, körde åt sidan, stannade motorn och startade igen. Nej, det var inget fel på motorn. Men det rök och det luktade. Så jag gick ut och så öppnade jag bakdörren. Och då såg jag att det var en brasa under mitt förarsäte. Så jag sa till den som satt bredvid och som var handikappad, du, sa jag, det brinner under sätet. Och hon hade svårt att gå. Men hon sa, jag sprang. Hon ut, full rulle ut. Och jag stoppade första bästa bil och sa, det var två damer från hemtjänsten på väg hem. Och sa, kan ni ringa brandkåren, det brinner i min bil. Så de ringde brandkåren och så plockade de upp min väninna då. Och parkerade en liten bit bort. Och jag började kasta ut grejer ifrån bilen. Jag hann bara få ut det viktigaste innan den var helt övertänd. Så mycket av det vi hade brann upp, men det viktigaste fick jag tag i. Men det fantastiska var att den här branden, den förtog inte den välsignelse jag hade fått på Kåfalla. Jag var lika välsignad, tro mig. När jag stod och betraktade bilen, när den gick upp i eld och rök, så bara prisade jag Herren. Jag var så salig. Varför det? Jo, jag hade inte parkerat bilen i hjärtat. Den fanns inte i mitt hjärta. Det var någonting utanför som brann. Det brann inte här inne. Jo, det brann en annan eld här. Men så vi behöver alla de där grejerna, hörni. Men vi ska inte parkera det i hjärtat. Vi behöver allt det här. Och Gud unnar oss alla de här materiella sakerna. Men som Paulus säger, jag kan ha överflöd och jag kan ha brist. Med allt och alla förhållanden är jag förtrogen. Så vi ska kunna ha det. Och vi ska kunna mista det. Det här materiella, det betyder inte så mycket. Alltså, det hände sig att Herren sa till mig. Vi stod på knä på ett köksgolv uppe utanför Umeå en gång för många år sedan. Och en kvinna, jag bad tillsammans med en kvinna som hade profetisk nådegåva. Så säger Herren genom henne. Gertrud, nu ska du inte du ta ut lön på ett halvår ifrån missionen. Oj då, jag hade inget bankkonto. Jag hade inga besparingar. Det gick knappt jämnt ut varje månad med lönen. Så jag sa, men Herre, sa jag, hur ska det gå till? Hur ska jag klara det? Då sa Herren, du ska få anledning att vittna om min omsorg om dig, sa han. Okej, tack för det. Så jag åkte hem till Stockholm, till missionen, och så sa jag till kassören att nu behöver du inte ge mig lön på ett halvt år. Jaha, just den dagen så fick jag lön, lite retroaktivt dessutom, så det var ju rätt mycket. Jag fick ju då mot vad jag vanligtvis fick varje månad. Det var den sista lönen på ett halvår. Och det smalt ju ihop det där. Det minskade ju mer och mer. Och så fick jag besök av en kines och jag ville ge honom lite god mat. Och jag tittade i portmonnän och så såg det lite tunt ut. Så jag sa, herre, sa jag, hur har du tänkt att jag ska klara det här? Och så gick vi ut, han och jag. Och sen när vi kom tillbaka så var det ett kuvert som var inkastat. Och på det kuvertet stod det, från Jesus. Nej, tänkte jag, nu är det någon mer som har blivit knäpp här. Därför att i Sundbyberg, jag bor i Bromma, i Sundbyberg så bodde det en man som trodde att han var Jesus. Och han brukar skriva till Slaviska missionen, Ljus i Öster, att nu kan ni sluta sprida biblar för nu är jag här. Så jag kände igen hans handstil. Men den här handstilen kände jag inte igen, så jag sa att nu är det någon mer som har blivit knäpp. Nej, sa han. Kinesen öppnade, du ska säga att det är pengar. Tänk att jag fick inte in i huvudet att det kunde vara pengar där. Så det tog ett tag innan jag öppnade det. Men där var pengarna, det jag behövde. Och i detta halvår som kom, så kom det på det där viset. Jag hade aldrig någon brist. Gud visste när jag behövde pengar. Och de kom. Jag sa inte till någon annan människa än kassören att jag inte tog ut någon lön. Jag kanske sa det till min kompis som jag reste i Asien med. Och det här halvåret, det blev två hela år utan lön. Vartannat halvår med lön, vartannat halvår utan lön. Och varje halvår jag var utan lön så skulle jag också åka till Asien. Till Fjärran Östern, till Sydostasien. Jag behövde pengar för resan. Jag behövde aldrig fundera på varifrån jag skulle få pengar. De bara kom. Jag säger det här därför att du ska veta att Gud vet vad du behöver. Han vet när räkningarna kommer. Och han vet hur du ska ha pengar då. Naturligtvis, vi behöver ju också vara lydiga. Så att när han säger till oss att ge våra pengar någonstans, så ska vi göra det. Då är han trofast. Så att när vi behöver pengar så får vi det. Så det där med materialism, det måste vi ju bli lite rensade från. Så att Herren får komma in istället för prylar och ägodelar. Och så finns det ju då mycket av till exempel andra saker. Vi skulle kunna räkna upp tusen saker som blockerar våra liv. Ta oförsonlighet till exempel. Om vi inte kan förlåta någon, ja, då är det ett hinder som gör att Herren inte kan få fullt tillträde. Jag hade en kvinna som jag försökte själavårda. Men det gick så dåligt. För hon hade så svårt att kunna förlåta någon viss person. Så jag tänkte, jag ska ta henne till en pastor i Stockholm. Han har mera andlig kraft än vad jag har. Så han kanske kan göra någonting för den här kvinnan. Så vi åkte till den här pastorn. Och hon framförde sin önskan att hon ville ha förbön. Då tittade han på henne och sa han, nej, jag kan inte be för dig. För du har inte förlåtit. Nej. Oförsonligheten, bitterheten lyste igenom. Han visste det var ingen idé att be för henne. Och Jesus säger att om ni inte förlåter, så ska inte er himmelske far förlåta er heller. Så vad vi får gå igenom när vi har själavård med någon, det är, har du förlåtit? Finns det någon du inte har kunnat förlåta? Och så får vi hjälpa den människan att börja se på den här människan som den inte har kunnat förlåta på ett nytt sätt. Kunna börja förstå den människan, kunna börja älska den människan och kunna börja förlåta den människan. För när vi förlåter, då öppnas dörren till himlen också för oss. Det finns en bok som LL Ministries har som handlar just om förlåtelse. Så oförlåtelse, det är någonting som vi också måste rensa ut. Och sen har vi det som vi har talat om i hela den här helgen då. Allt det här okulta. Om vi har varit inne i någonting av det, så är det någonting som vi måste avsäga oss och göra oss fria ifrån. För att han ska få fritt tillträde till våra liv. Och det här kan ju vara en process som tar sin tid. Det tog ju 9 år för Herren att jobba med Paulus. Inte vet jag hur lång tid det tog för honom att bli bli av med sitt CV, sin egen rättfärdighet. Då han säger att han var korsfäst med Kristus. Vi vet ju inte exakt när det skedde, men vi förstår att han hade ett litet tag att göra med Paulus för att han skulle bli av med det här. Så vi ska inte tappa tålamodet, tappa modet om de som vi försöker hjälpa, om det går som för staxet, att det blir lite återfall och lite återfall, lite sådär. Men om Gud ger oss rätta ögon att se med, så att vi ser vem den här personen verkligen är, vad den här personen är för en vad den har för identitet. Paulus hade inte sin identitet i hotet och mordlusten. Gud såg en annan identitet i Paulus som han hade gett honom från början. Han såg den identiteten. Han visste vad han hade lagt ner i Paulus och vad Paulus kunde bli när han hade omvänt sig. Och han ser vad det kan bli av dig och mig när vi har omvänt oss. Så att, och när vi har blivit, när vi har fått bli lite utrensade, så att Herren får tillträde till våra liv. Men det kan vara en process som tar sin tid, och vi ska ge Gud tid och vi ska ge oss själva tid faktiskt också. Jag ska ta tro mig hörni, jag har inte flyttat fram tiden, så jag har den gamla tiden här, men jag ska ändå försöka komma ihåg att vi har en ny tid, att klockan är 9 nu, så jag ska inte hålla, nej 7 är den, ja. Men okej, det var lite fel tänkt. I alla fall då. Ja, klockan är faktiskt bara 7, så då. men då kan vi ju hålla på här. Nej, men jag ska inte ni trötta ut er. Ni har varit här hela eftermiddagen och kvällen också. Men när vi då ska hjälpa människor ut i frihet, så måste vi liksom, så är det några saker vi måste tänka på. Är människan kristen först och främst? Vill den bli en kristen? Och det kan ju låta tokigt när jag säger att det är bara kristna som vi kan kasta ut onda andar ur. De kanske fick dem i sig innan de blev kristna. Eller de har hållit på med saker och ting efteråt, så att de har blivit infekterade. För om vi försöker driva ut onda andar ur någon som inte är kristen, då är det ju så här att även om vi lyckas med det, så vänder de onda andarna i farstun och så går de in igen. För orsaken till varför de kom in är ju kvar. Därför, det viktigaste vi kan göra när vi ska hjälpa en människa, det är att föra människan till helande och läkedom. Att hon kan förlåta, när för det första omvända sig. Vända sig från sina egna gärningar, sina egna planer, sin materialism och allt det här. Omvända sig till Jesus Kristus. Om det inte sker en riktig omvändelse, så ska vi inte ens försöka kasta ut några onda andar, för det är lönlöst. Lars och jag höll på med en ung man från en annan världsdel. Och när vi pekade på vad det var som hade gjort att han hade fått ingångar i sitt liv för fienden, så, och vi påpekade det och sa att det här behöver du sluta med, det här behöver du göra upp med. Då säger han så här: nej, jag tror jag behåller demonerna istället. Han föredrog att ha kvar demonerna trots plågan de vållade honom, istället för att göra upp med synden i sitt liv. Han älskar den här synden. Och vi kan uppleva det, att det kan sitta hårt åt med en riktig omvändelse ibland för folk. Därför att det kan finnas en attraktion, en fascination över synden man var inne i. Och så länge som man inte har fått en hjärtedjup väckelse, så att man riktigt har sett att det här är synd och det här för mig till helvetet, och man inte har sett det, utan är fortfarande njuter lite grann vid tanken på de där synderna man gjorde, och ja, det var skönt, då blir det ingen befrielse. Utan det måste vara en hjärtedjup väckelse då man ser att det jag höll på med, det för mig till fördärvet. Och att man är villig av hela sitt hjärta att göra upp med synden i sitt liv. Då. Så det är det första villkoret, omvändelse. Sen får man ta allt det andra efterhand som det dyker upp. Till exempel då oförlåtelse, materialism och det man har hållit på med i sitt liv. Och ja, Lars, jag tror du ska komma upp nu och berätta lite grann. Gick det som att vända på en hand när du blev omvänd? En del av er hörde kanske Lars vittnesbörd igår kväll. Men jag ska be Lars berätta lite hur det gick till för honom att bli fri.
Ja, alla var väl inte här igår så jag får väl ta lite grann.
Den här.
Ja, jag sa att alla var ju inte här igår så jag ska ta lite snabbt här. Ja, jag var ju som sagt inne i New Age ganska djupt. Och ja, när jag började in i New Age då hade jag en massa flashbacks från barndomen. Jag var utsatt för övergrepp hela min barndom. Och de där såren satt ju djupt. Så jag visste ju inte vad jag skulle göra. Men jag sökte ju i New Age en massa olika saker. Men en dag så kom ju Jesus och mötte mig. Och jag satt på en New Age-kurs och mediterade. Och ja, jag tyckte att jag hade alla svaren där. Så att... jag behövde ju inte något annat än det jag höll på med. Så jag var ganska stolt. Och ja, men i alla fall. Så satt jag där. Och så hör jag bara hur det viskade i örat på mig. Jesus. Nej, så, nej. Stick iväg. Jag vill inte ha Jesus i mitt liv. Ja, det betyst. Det kom en gång till Jesus. Nej, men då blev jag arg för att jag sa... man. Stick iväg, jag vill inte ha dig i mitt liv. Okej, den blev tyst, men sen så kom det tillbaka. Och då var det bara, den matade på sig, Jesus, Jesus, Jesus. Och det blir bara starkare och starkare. Och till slut så ekade i huvudet på mig. Och jag hade ju bra koll på andevärlden, men det var ju den mörka andevärlden. Så här är det något, tänkte jag. Så jag sa, är det du Jesus? Ja, då ser jag i ögonvrån. Där kommer en blixt från himmel rakt i hjärtat på mig. Och det börjar vibrera så det bara skakar mig. Och det höll på ett tag. Och till slut så var det så starkt så att jag höll på att ramla av stolen. Och då säger jag, ja, jag förstår, säger jag. Så kom ju Guds frid över mig. Och ja, det var mycket den dagen alltså. Men det var mer, men vi ska inte ta allt. Men efter den dagen, där visste jag, här är sanningen. Här är sanningen. Jag var helt övertygad om det. Men vart började jag söka efter Jesus? Jo, i New Age, för han finns ju där. Och Kristusenergin och allt vad de pratar om. Va? Att han var en profet och det var mycket. Men det var inte det rätta. Jag sökte ganska många år. Får se, två år. Ja, jag kom ju inte löst någonstans där, utan jag gick ju bara, ja, jag var med i en församling, en liten stad i Sverige, en liten svenska kyrkan församling, och jag fick ingen hjälp för att var ande de, ja, det var ingen helig ande som visade. Så att jag gick där i 5 år och sen så flyttade jag till Stockholm, för då kände jag att Gud ville ha mig till Stockholm, och då hamnade jag i Klara kyrka. Och kom i kontakt med Hans Hernberg, Hasse, som en del kanske känner. Ja. Och när jag berättar allt det här för Hasse så säger han, ja, säger Hasse, jag förstår, men har du sagt ja till Jesus? Nej, det är ingen som har frågat mig. Jag har ju bara haft en stark upplevelse. Ja, men då ber vi så Hasse, frälsningsbrunnen här, ja, halleluja, som han var. Ja. Så där börjar min förvandling. Sakta men säkert, jag jobbade med hemlösa där i Klara kyrka i 5 år och hade Hasse som mentor. Men det skedde inte så mycket, för jag fick ju ingen själavård. Men 09, där gick jag första kursen på K-falla, LL-kursen. Och då träffade jag Gertrud, jag gick några kurser där. Sen började jag på att få hjälp av Gertrud. Och då säger Gertrud, skriv upp allting som du har varit med om. Så jag sätter mig ner i bön och så skriver jag ner. Och det var bara rubriken på varje grej. Och det blev 3 A4-ark. Oj då, jag har provat på allt i det där. Så jag vet vad det är. Och det är inget som man kan rättfärdiggöra inför Jesus. För det är bara Jesus som gäller. Finns inga kompromisser där alltså. Och när vi börjar på att beta av det där, så ja, det tog ganska lång tid. Men i alla fall, när vi kom till sista, jag kände inte under tiden att det släppte något. Jag tänkte, ja, men jag har ju gjort upp med det mesta. Det var ju bara, ja, om det var, jag läste horoskop och lite sånt där. Jag läste tarotkort, som det heter, man spår i kort. Lite sånt där, tycker jag, ganska enkelt. Men det är öppningen till mörkret. När jag bad om förlåtelse och hjärtat bröt om det banden med det där, så bara kände jag hur det släppte. Bara så. Yes, jag är fri. Det var så tydligt alltså. Men jag hade ju sår för barndomen och alla övergrepp. Så det tog ju tid att läka de sårna. Men allt som allt så tog det nog en 13-14 år för mig att bli helt fri. Men nu får jag leva med Herren och få betjäna andra. Och det är så härligt att få hjälpa andra. Man kan göra något bra. Så, men det var ju det här med olika terapier och sånt. Det finns massor alltså. Alternativ medicin, det är terapier, det är zonterapier, en massa sånt. Men det är ingenting som är rätt. Mm. För det måste man göra upp med Herren och be om förlåtelse och bryta med rätten. För annars kommer man aldrig rätt. Man blir ljummen. Det blir inte bra. Så, ja. Är det något mer jag ska säga? Mm. Eller?
Vi får se. Om
kommer det något mer?
Ja, ni får, tack Lars. Ni får prata med Lars. Han vet vad det är, allt det här. Verkligen. Och det är inte som att vända på en hand, utan vi ger äran till Jesus, inte till mig. Nej, utan det är Jesus som gör det. Vi kan hjälpa varandra en bit, men den som gör verket, det är Jesus. Och honom ger vi äran åt. Och jag vill också säga det här. Nu kommer vi inte att kunna täcka in allting här, men jag täckte in en del i den där lilla boken som heter Befriad. Så skaffa den, eller Derek Prins böcker som finns där. Men jag vill säga det, att vi svenskar som är så ovana med andra religioner, inte riktigt vet vad de handlar om. Vi behöver sätta oss in i det. Jesus säger så här, jag ska göra er till människofiskare. Och om vi ska ut och fiska, så måste vi veta något om fisken. Var finns fisken? Vad nappar den på? Vad ska man ha för verktyg när man ska ut och fiska? Det måste vi veta. Om vi ska fiska i muslimska vatten, så måste vi veta vad nappar muslimer på. Vad nappar hinduer på? Vad nappar buddhister på? Vad nappar kommunister på? Vad nappar kapitalister på? Ateister på? Vi måste veta något om fisken. Var den rör sig, vilka instrument vi ska använda och så vidare. Så om vi ska kunna hjälpa människor, så behöver vi veta lite grann om Österlandet och österländska religioner och hur de ser på människan. Och som jag sa igår, många som har hållit på med det österländska har blivit så förvirrade när det gäller deras identitet. De tror att de har chakran i kroppen. De tror att de har det tredje ögat i pannan och så vidare och så vidare. De tror på karma och allt möjligt. Och de tror att de är på väg till nirvana eller moksha och vet inte hur de ska komma dit. Vi behöver, när vi hör dem berätta om såna här saker, så ska vi inte tro att de är tokiga, utan de har fått i sig saker och ting utav de här filosofierna. Så vi behöver veta lite. Och när de talar om andliga guider, som jag nämnde om tidigare, när man öppnar sig för en främmande andlighet, så smyger de här demonandarna in och börjar tala, samtala med människor. Och får dem att tro saker och ting som inte har med sanningen att göra. Och så vidare, som jag nämnde om Alice Bailey förut och många andra. Ja, men häromdagen, det var väl förrgår eller någonting, så träffade vi en flicka som hör saker och ting ifrån en sån där andlig guide. Och det blir mer och mer vanligt. Vi har unga människor som inte vågar lämna sitt rum, utan kan ligga inlåsta i sitt rum utan att våga gå ut, därför att demonerna har förbjudit dem. Eller som inte vågar klä sig i vilka kläder som helst, därför att demonerna säger att det där ska du inte ha på dig och så vidare. Det är väldigt många unga människor idag som får höra röster, och det har inte att göra med att de är psykiskt sjuka, utan det har att göra med att de har släppt in andemakter som tilltalar dem och visar dem vad de ska göra och inte ska göra. Och som vi nämnde om generationspåverkan. I den här boken Befriad så finns det ett vittnesbörd av en kvinna i Malmö. Jag brukar ha henne med ut på möten. Och jag frågar henne om hon kunde följa med till de här mötena. Men hon är utomlands just nu. Hon är på en kurs på LL i England. Och jag är så glad att jag kunde ta med mig Lars. För han har samma historia. Inte riktigt samma, men liknande. Och när hon var 3-4 år gammal så kunde hon berätta för sin mamma att hon hade levt flera liv förut. Nej, sa mamma. Sluta fantisera. Gå ut och lek. Nej, men det var inga fantasier för henne. Hon bara visste att hon hade levt flera liv förut, och hon visste var hon hade levt. Hon visste vad hon hade gjort. Men det var ingen som trodde på henne. Så hon lärde sig att hålla tyst om det här. Så en dag så la hon märke till att på andra sidan gatan så var ett nytt hus. Och så såg hon på söndagarna hur folk började gå ner i en källarlokal där. Så hon tänkte, vad gör de där? Så hon gick dit för att titta. Och då upptäckte hon att det fanns en liten söndagsskola. Pingstkyrkan i Malmö hade startat en söndagsskola där. Så hon gick dit och fick höra om Jesus. Och hon sa, jag blev så förälskad i Jesus. Så jag tänkte att honom vill jag gifta mig med när jag blir stor. Så, ja, och så en dag så tog man söndagsskolklassen till kyrkan. Och de satt på läktaren i kyrkan. Och tittade på när församlingen står där och lovprisar Herren. Och då säger en röst inom henne, lille Bill, det ser du väl att de här människorna, de tillber djävulen. De tillber inte Gud, de tillber djävulen. Hon blev fullständigt vettskrämd. Hon satte aldrig mer sin fot i kyrkan eller i söndagsskolan. Men hon hade hört talas om Jesus och hon ville hitta honom. Men hon kunde inte hitta honom i kyrkan, för där tillbad man ju djävulen. Det hade den här andemakten sagt åt henne. Så hon började söka. Jag ska inte ta hela hennes vittnesbörd, du kan läsa om det i boken där. Hon började söka, precis som Lars. Sökte i alla möjliga New Age-sammanhang. Och så fick hon höra en dag att en viss datum så kommer det en guru till Danmark. Och han kommer att initiera folk så att de ska få komma nära Gud, inte vår Gud, men i alla fall. Så hon tänkte, dit ska jag. Så hon åkte, tog färjan över till Köpenhamn Och stod där en ruggig novembermorgon och väntade på att denne gudomlige guru skulle komma ut och skulle ge dem en initiering. Hon stod där bland en massa folk. Då pekar gurun på henne och säger, not you. Inte du. Hon blev så förtvivlad. Varför alla andra men inte jag? Så hon fick åka hem och hon fick höra talas om att nästa söndag så skulle han komma igen. Och tänkte hon, då ska jag vara med. Så då såg hon till som var där i god tid. Hon stod där och väntade. Dörren öppnades, gurun kommer ut. Pekar på henne och säger, not you. Inte du. Hon blev så ledsen och som stampade i marken. Hon missade tillfället igen att bli initierad och så vidare. Gång på gång så sökte hon att få mer och mer och mer av det där. Till slut en dag. Nej, det tänkte hon, nu går jag och tar livet av mig. Och det var en kall novemberdag. Hon klev ner i vattnet i Malmö och det var kallt. Hon tänkte, det går fort. Det kommer att gå fort. Men när hon var på väg, stegen ner i vattnet, då får hon höra Herren säga, lille Bill, minns du vad du lovade mig när du var 18 år? Då hade hon försökt lämna sin kropp. Och det blev en sån otäck erfarenhet så hon sa, jag ska aldrig mer göra om det här. Minns du vad du lovade mig, säger Herren. Så hon fick kliva upp ur vattnet igen. Sökandet fortsatte och jag ska inte ta hela den storyn. Du kan läsa i den. Men till slut så fick man med henne till Pingstkyrkan i Malmö. Och hon hade ju på den här resan ungefär i 40 år blivit vegetarian och vegan. Och hon hade också blivit sjuk, förstört sin hälsa genom allt det där. Så kommer hon till Pingstkyrkan och så var Emanuel Minos där. Och så predikade han om Jesu blod. Va? Jesu blod. Hon som var vegan och allting. Det var lite för magstarkt. Och då tänkte hon gå. Hon tänkte lämna. Då säger Herren till henne, lille Bill. Vart har du kommit med ditt sökande? Sätt dig ner och lyssna. Hon hörde Herren säga det. Sätt dig ner och lyssna. Och Emanuel Minos talade om blodet på dörrposterna i Egypten och förklarade Jesu blod också för oss och vägen till räddning. Han hade tänkt stanna där, jag tror en vecka, men han blev 5 veckor där och hon sa, jag kände det var för mig. Så hon gick och lyssnade på honom söndag efter söndag. Och till slut gick hon fram och fick förbön en söndag. Emanuel Minos bad för henne, smorde henne med olja. Det var som en explosion i kroppen, i hela kroppen, och en demon som hade styrt, en av dem som hade styrt hennes liv, lämnade henne. Så småningom så blev det bestämt att hon skulle döpas. Och hon hade också börjat läsa Bibeln. Hon hade läst mängder av andra böcker, men aldrig Bibeln. Men så tog hon fram Bibeln och läste den. Och redan i de första 3 kapitlen fattade hon vem hon hade sökt och att hon hade sökt på fel ställe. Och hon sa att jag drabbades av en sån syndanöd. Hon sa i 2 år så grät hon och bad Gud om förlåtelse för att hon hade sökt honom på fel ställen. Men i alla fall, hon hade mött Jesus och nu skulle hon döpas. Och då, man bestämde en söndag att nästa söndag ska du få bli döpt. Måndagen kom och natten till måndagen. Och sen varje natt fram till söndagen så kom dessa andliga guider till henne för att ta livet av henne. På olika sätt försökte de ta livet av henne. Men så fort hon ropade på Jesus så vek de tillbaka. En natt kom en demon och tog tag i henne och dängde in henne i väggen så det bara small. Hon låg på sidan i sängen men hon slängdes in i väggen. Hon hade ont i kroppen efter det. Men hon sa Jesus. En natt så kom ett cementblock ner och skulle krossa henne. Hon sa Jesus. Och blocket lyfte. Och så vidare. Natt efter natt. Och sen det sista tror jag. Det var en väldigt vacker munk. Hon såg honom. För de här syns, de visar sig för de här människorna. Hon såg en väldigt vacker, ljuslockig munk med blå ögon kom till henne. Men när han kom nära såg hon att det var, hon såg Satan själv i den här. Och han grabbade tag i henne och skulle bryta av hennes kropp. Men hon sa, Jesus! Och han släppte greppet och backade. Men hon hade ont i kroppen flera dagar efteråt, efter det där greppet. Och hon tänkte, jag kommer inte att överleva tills jag blir döpt. Men hon gjorde det. Hon blev döpt. Hon fick ingen själavård, för hon visste, jag kan inte berätta för någon människa vad jag har varit med om under de här 40 åren. Ingen skulle tro mig om jag berättade det här. Så hon läste Bibeln från perm till perm. 10 gånger läste hon Bibeln från perm till perm. Genom bibelläsningen så kom hon underfund med vägen till frälsning och befrielse. Hon brukar följa med mig ut på möten ibland och berätta om sitt liv. Hon hade ingen hon kunde berätta för. Och hon sa, precis som Lars, att någon hade sagt till henne, ja du, det kommer att ta åtminstone 12 år innan du är fri från det här. Och det gjorde det. Det tog lång tid innan hon var helt fri. Men idag är hon fri. Hon är gymnasielärare, fast nu pensionerad. En respekterad person som vågar stå för sin tro på gymnasiet i Malmö. Först vägrade de att hälsa på henne efter det hon blev kristen. Men nu lyfter de på hatten för henne. Och nu vill de vara vänner med henne. Hon vet vad det är att vara på den andra sidan. Och hon vet vad det är att bli härligt frälst. Ja, hörni vänner. Det kanske är någon mer sak jag ska ta. En par saker till ska jag ta. Sen ska jag släppa alla hem. Och allt det vi inte hinner med här ikväll, det får du läsa i Derek Prins böcker och i min lilla bok också. Så långt det räcker. Och är det någon bok du vill ha men inte allt är slut, och säg till Lars. Så skriver han ditt namn och adress, så skickar jag böckerna till dig som du vill ha. Det är ju så här att många synder i våra liv handlar om sexualitet. Inte minst här i Sverige. Det är alldeles fruktansvärt vad vi skämmer ut oss i Sverige internationellt på det området. Så det är väl få människor vi träffar på som inte har gjort någonting fel på det här området. Och det är ju ofta så att om man har lösa förbindelser, det betyder att då har man begått ett förbund, ett äktenskapsförbund som har varit falskt. Och det är många som har haft falska äktenskapsförbund för sexakten. Om vi läser Bibeln, Gamla testamentet, så var just den sexuella akten ingåendet av förbundet med den man skulle gifta sig med. Men om man håller på med människa efter människa på det här sättet, så har man ingått många förbund. Och så vet vi att det kan ske överföringar från en människa till en annan. Inte bara könssjukdomar, utan det sker en överföring från den ena till den andra. Peter Horobin, ledaren för LL Ministries. Den första människa han fick befria från demoner var en man som hade legat med en häxa. Och det hade blivit, häxkraft hade blivit överförd till den här mannen. Han krälade som en orm på golvet. Han till och med krälade under stolen där Peter satt. Och Peter frågade, när kom det där in i dig? Ja, det var när han hade haft samlag med en häxa. Då kom det där in. Så vi vet inte, vad har den människan haft för sig som man går i säng med? Och vad får det för konsekvenser för mig? Så när det gäller det här så måste vi också ta reda på den sexuella historien. Vi behöver ofta inte fråga om det, för man berättar det självmant. Människor som vill bli fria berättar det självmant, vad de har gjort. Och så får vi bryta alla falska äktenskapsförbund. Vi får bryta själsband med de här personerna, så att de blir satta fria. Vi brukar ha ett drama ibland, vi ska inte ta det här nu. Men vi brukar ta fram två människor som ska gifta sig med varann. Och så frågar vi den ena, har du haft några andra relationer innan du nu har träffat henne och som du ska gifta dig med? Ja, säger han. Har fem stycken andra. Det är ju lite idag, va? I alla fall. Och då ställer vi fem kvinnor bakom honom och så går ett snöre mellan, från honom till dem. Och så frågar man henne, har du haft någonting fuffens för dig med andra killar innan du träffar honom? Ja, en par stycken. Okej, okay. Då sätter vi två killar bakom henne och så går snören från dem till henne. Det är de där skällsbanden. Och sen frågar man dem, har ni haft något fuffens för er, ni båda, innan ni går till prästen här? Ja, vi tjuvstartade lite. Okej. Okay. Då går det ett orent band mellan dem. Och så har de ju sina föräldrar förstås. Och så går det band från föräldrarna till dem. Och det är ju rättfärdiga band. Men i alla fall. Och så kan man tänka sig att då ska de där gå till prästen. Och de har ett helt gäng med sig. Och bröllopsmarschen börjar och man ser hela det här gänget börja gå mot prästen. Då säger vi nej, stopp. Så här går det, så här kan vi inte ha det. Alla de här människorna kan inte komma in i det här äktenskapet. Och jag tror att orsaken till varför många äktenskap spricker idag, det är för att man har för mycket folk i äktenskapen. Man jämför med de man hade förut. Den och den var si och så, den och den var si och så, men du är inte si och så, du är inte så. Och så blir det splittring i äktenskapet. Man måste bli satt fri från de andra. Och det sker genom en verklig, uppriktig syndabekännelse där man ber Gud om förlåtelse för allt det här. Och han får förlåta. Och så får vi be att alla de här själsbanden bryts mellan de här personerna. Och mellan de båda som har tjuvstartat. Att de orättfärdiga banden bryts. Och till slut är det bara de två kvar. Då kan de gå till prästen. Ni kommer ihåg prinsessan Diana. Hon sa att det var tre stycken i vårat äktenskap. Det kanske var fler. Men åtminstone så var det tre stycken. Och det skapade disharmoni i äktenskapet. Så vi behöver göra upp på det här området också. Och det är så underbart att Herren förlåter. Han renar. Och här har vi nytta av Davids salmer. 32 salmen, 51 salmen. David syndade, han blev förlåten. Paulus syndade, kanske inte på det här området, men han blev förlåten. Och oavsett vilket syndabagage vi har med oss, vi skulle kunna berätta hela natten om syndabagage, men det ska vi inte göra. Vi ska tala om att Herren förlåter all synd. Då vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Då blir det som om det aldrig hade hänt. Gud kom för att rena oss, sätta oss fria. Han sätter fångar fria. Och vi får hjälpa till här. Ja, det vore mer att säga, men vi träffar ju också folk med, som har psykisk sjukdom. De har Aspergers, ADHD och så vidare. Det är ingenting som ska kastas ut från en människa. Vi måste ta och försöka skilja på också. Vad är psykisk sjukdom och vad är demonisering? Så att vi inte börjar kasta ut Aspergers och ADHD och sånt där. Gud kan hela det också, det tror jag. Men vi måste kolla upp vad det är som en människa lider utav, så att vi inte börjar kasta ut demoner i onödan. Och till slut vill jag säga det att kasta ut demoner, det är inte det första vi ska göra, utan vi ska kolla upp om en människa omvänt sig, om hon vill göra Jesus till Herre i sitt liv, om hon vill följa honom, om hon vill göra upp med allt det som ligger bakom. Ja, då kan nästan demonerna gå självmant, för de trivs inte hos en människa som har fått sin synd förlåten och gjort upp. Då är det lätt att befalla demonerna att gå. Det är inte så dramatiskt som man tror faktiskt. Och du behöver aldrig vara rädd för demoner. De hoppar inte på dig. Det enda skälet till att de kan hoppa på oss, det är ju om vi inte känner Jesus. Eller om vi har gjort någonting som har gjort att de har fått insteg. Skevas söner, ni vet, i Apostlagärningarna 19. De skulle försöka befria någon ifrån demoner. Men demonerna kastade sig på de killarna och rev av dem kläderna. Och då säger demonerna så här: Jesus känner vi, Paulus vet vi också vem det är, men vilka är ni? De kände inte, de här killarna som försökte ge sig på demonutdrivning, de kände inte Jesus. Så de skulle inte ha gett sig in i det här. De fick fly för demonerna. Men om vi har Jesus i oss, då har vi den starke i Israel i oss, och för honom bävar demonerna. Jag berättar om den här polischefen som skakade. Jag skulle kunna berätta om fler som skakar. Därför att den ande som vi har är starkare än den ande som de andra har som inte känner Jesus. Du behöver inte vara rädd för demoner. De är rädda för dig. Om du har Jesus i dig så är de rädda för dig. Ja, jag kanske ska sluta här nu. Och då vill jag bara säga så här, att om det är någon som känner att den vill ha förbön eller så. Vi kan nog inte sätta igång och kasta ut några demoner här ikväll. Men du kanske har problem du vill berätta om. Och vi kanske kan hänvisa dig någonstans. Eller så. Vi kan ha ett första samtal med dig. Och en första bön för dig. Alltid när vi får folk i kyrkan som vill ha förbön, så brukar vi ha ett första samtal för att kolla vad är det fråga om. Och sen brukar vi bestämma en tid när vi kan träffas och arbeta igenom det som behövs. Så vi kan inte hålla på med sådana saker här ikväll. Men du kanske har frågor och du vill ha förbön. Eller du kanske inte ens är frälst men vill bli frälst. Då kan du få bli frälst ikväll. Det kan du få bli. Och vi vill så gärna lyssna. Vi vill så gärna be för dig. Och du som känner att allt är all right. Vi hoppas att vi ska få se dig i själavårdande tjänst någon gång framöver. Gud behöver många. Det kommer bli många frälsta i Staxets möten och era möten och andra möten. Vi behöver bli många som hjälps åt att sätta dem fria. Då ska vi be. Herre Jesus, tack att du har kallat oss att vara fiskare. Att rensa fisk. Att möta dem som släpar upp fisk på land. Och att ta hand om fisken, att rensa den, Herre. Tack för att du kallar oss till det. Tack att du har olika uppgifter och tjänster för oss. Herre, jag tackar dig för de här dagarna här. Jag tackar dig för varje vän som har suttit här. Du vet vad som rör sig i hjärtat. Och Herre Jesus, jag ber att du ska fortsätta välsigna var och en. Du ska fortsätta med din gode helige ande och tala till var och en. Du ska uppmuntra var och en. Tack att du förlåter synder. Tack att du kom för att sätta fångar fria. Tack att vi inte behöver ge upp hoppet för en enda en. Utan du ska ge oss samma tålamod, Herre, som du själv hade med Paulus. Där du såg vad han kunde bli. Och vad han sedan blev, Herre Jesus. Hjälp oss också att ha samma syn på andra, Herre. Och den syn du hade på oss. När du frälste oss. När du rensade oss. Och hur du fortsätter att rensa oss ifrån det som hindrar din fullhet i våra liv. Vi ber att du ska visa oss var och en om det är någonting som hindrar dig från att få fritt tillträde till de olika utrymmena i våra liv, i vårt livs hus. Att du får komma in i varje rum. Att du får bli herre i varje rum. Välsigna församlingen här. Herre Jesus Kristus, tack att du är mild och god. Herre, tack att du ska välsigna med din kärlek och med din frid och med din nåd. Välsigna ledarskapet. Välsigna alla som har satt sina fötter här, Herre Jesus. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.